Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om det nygamla liberala inbördeskriget och om valrörelsens tyngsta integrationsstenar. Häng med! Det är tisdag den 23 augusti, 19 dagar till valet och dags för säsongens andra sammanträde här i politikrummet. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron och du heter som vanligt Helena Gissén. Hej!
Hej!
Det börjar dra ihop sig, gör du?
Ja, det gör ju det. Och man får ju ändå säga att det är extremt spännande, för åtminstone i vissa mätningar så är det ju fortfarande väldigt jämnt mellan vänstersidan och högersidan. Är det det vi kallar dem eller vad kallar vi dem?
Jag tycker det. Ja, vänstersidan och högersidan, det är neutralt och praktiskt och helt relativt. Liksom. Behöver vi inte hålla på med några färger? Eller...
Vi kör på det.
Ja, vi gör det. Men vi ska prata om, ja, förvisso ett inslag i den ena sidan, eller? Det har ju varit några förvirrade månader. Men äntligen så känner man igen partiet igen. Och med partiet så menar jag förstås Liberalerna.
Ja, där är det dålig stämning igen, eller hur?
Så är det. Den här djupt onormala samlingen runt Johan Perssons grill som de har ägnat sig åt sedan början av april, den börjar krackelera, och detta med alltså 19 dagar till valet.
Mm, och det handlar ju naturligtvis om det vanliga då, nämligen Sverigedemokraterna.
Ja. Uppgången i opinionen som man har sett sen man bytte partiledare, den har visserligen mattats av eller till och med gått tillbaka en smula. Men det som problemen handlar om, det är som 99 av 100 inom liberala konflikter, alltså relationen till Sverigedemokraterna. Bakgrunden kan ni nog vid det här laget. I det förra valet, 2018, då menade Jan Björklunds liberaler att en borgerlig regering som samarbetade med SD skulle riskera att göra Sverige till Ungern. Sen följde 3 år, 2 partiledaravgångar och 4365 debattartiklar innan Liberalerna bestämde sig för att en borgerlig regering som samarbetar med SD istället är helt avgörande för Sveriges framtid som ett fritt och liberalt samhälle. Jaha. Ungefär.
Man var ju inte eniga förra gången, man är definitivt inte eniga nu heller ju, även om det har varit lite vapenstillestånd de senaste månaderna. Dels kanske för att det är valrörelse då och för att läget för partiet faktiskt är kritiskt, och dels för att Johan Persson, han har ju varit mycket bättre får man ju ändå säga än Nyamko Sabuni på att gjuta olja på vågorna.
Ja, fram till i söndags i alla fall. För då kom det nämligen ut information om att de 4 partierna på högersidan skulle göra en gemensam kampanjaktivitet. Det gällde kärnkraft och handlar bland annat om att man idag tisdag ska göra, eller gör, beroende på när ni hör det här eller har gjort, ett gemensamt besök på reaktorn i Forsmark och ha ett townhall-möte som man kallar det i Falun. Det under parollen Ny energi för Sverige. Och då brast det för de tigande internkritikerna. Kampanj med SD. Vips så twittrades och facebookades det bland de interna kritikerna, precis som på Nyamko Sabonis tid. Och när sedan husorganet Dagens Nyheter gjorde stor sak av den här kritiken på måndagen, ja, då var cirkusen igång på allvar.
Fast det är ju ingen kampanj, säger Johan Persson. Det är ju bara ett studiebesök.
Ja, just det. Världens första politiska studiebesök med inbjuden press med en nystripad buss 19 dagar före ett val som inte är en kampanjaktivitet. Det är förstås historiskt i sig, men det hjälpte inte riktigt. För de flesta tycker nog ändå att den här icke-kampanjen har vissa kampanjliknande drag.
Alltså det var ju lite förvirrat här, men det slutade väl med att Liberalerna i alla fall inte ska medverka på det där mötet i Falun. Nu säger ju faktiskt ledningen där, eller Liberalerna skickar ut olika meddelanden om att det här var aldrig sanktionerat från Liberalerna att det skulle vara ett sånt här townhall-möte. Utan det enda de hade gått med på, det var, påstår de nu i alla fall, det här besöket då på Forsmark.
Ja, 19 dagar före ett val med inbjuden press. Mm. Min första tanke om det här, om man ska vara lite seriös då kanske, den var faktiskt densamma som kritikerna. Så jag tänkte, vad onödigt. Alltså dels för den interna friden i Liberalerna som ju är omvittnat skör. Och dels också kampanjstrategiskt. Jag menar, jag har pratat ganska många gånger i den här podden om att jag tycker att de borgerliga och då tidigare mest moderater och kristdemokrater har valt en lite märkligt nära approach till Sverigedemokraterna. Men det var först 10 år av absolut avståndstagande och nu har man på bara ett par år gått från en första historisk kopp kaffe till att SD framställs som det förlorade fjärde allianspartiet ungefär. Och det speglar ju inte riktigt verkligheten. Det finns i partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna, inte minst Liberalerna och bland deras väljare starka sentiment som väl inser att Sverigedemokraternas stöd visserligen är nödvändigt för att någonsin få en borgerlig regering igen, men som ändå tycker att det är ett nödvändigt ont. De är besvärade av det och vill helst inte tänka så mycket på det.
Nej, så är det ju verkligen i högsta grad. Och nu, det är ju precis så där det är. Nu försätter sig även Ebba Busch i en blåsvädersituation genom att, har jag sett, genom att konstatera att det inte går att utesluta att Sverigedemokraterna tar plats i en regering i framtiden. Alltså hon säger långt fram. Men det är klart att Annie Lööf hugger direkt och twittrar om att detta är oanständigt och så vidare.
Ja, och både Ebba Busch och Ulf Kristersson har ju en liten trovärdighetsgrop som de har grävt av sig själva i den här frågan från valet för 4 år sedan. För då är vi ungefär samma tidpunkt i valrörelsen, så sa ju Ebba Busch att hon inte såg framför sig något samarbete med Sverigedemokraterna under de kommande 20 åren. Det tog sedan ett drygt halvår, så någon gång i framtiden kan ju då betyda nästa vecka. Kan man ju då lätt invända som politisk motståndare.
Det är det Annie Lööf hävdar då, va? Ja. Men jag tror så här, Ebba Busch är nog väldigt trött på hela frågan.
Jo, det kan man förstå. Men agerandet, kampanjstudiebesök underlättar ju inte att slippa dem. Nej. Hur som helst. Min andra tanke var däremot lite konträr mot mig själv då när det gäller det här. Det är ju att det faktiskt är en rätt bizarr debatt. Alltså, Mohammed Hassan från Uppsala distriktet i Liberalerna, en profilerad internkritiker, han säger vi ska inte kampanja med Sverigedemokraterna, vi ska debattera mot Sverigedemokraterna. Och det kan man ju göra, man kanske till och med borde det. Man är ändå olika partier och vi har ett flerpartisystem. Men sen ska man ju framförallt förhandla med Sverigedemokraterna. Alltså Liberalerna har ju i god och omfattande demokratisk ordning bestämt sig ändå för att gå till val på att bilda en regering som i minsta fall kommer att ha Sverigedemokraterna som en viktig samarbetspartner. Och om man trots allt accepterar det så blir det ju kanske ändå lite komiskt att sedan dra en röd linje vid att hålla ett möte om kärnkraft. Jag vet inte riktigt vilken av de här tankarna som är mest genomtänkt. De slår mig från varsitt håll. Vad tänker du?
Nej, men jag tänker väl också att det kanske är lite underligt det här hallabalot. Nu är det ju känsligt läge då, det är kort tid kvar till valet, va? Men mig veteligen så har det ju inte utbrutit några direkta konvulsioner när de här 4 partierna och även på partiledarnivå då har undertecknat debattartiklar om bland annat just kärnkraft. Det gjorde de ju själva partiledarna alltså, bara för någon månad sedan.
Det var väl någon liten sur kommentar här var, men absolut inte på den här nivån. Nej. Nej, några som i alla fall blev uppmuntrade, upplivade och allmänt peppade på den här konflikten var ju då Sverigedemokraterna. De började driva med Liberalerna i sociala medier helt enkelt, skicka glada uppdateringar om hur kul det ska bli med den första gemensamma kampanjen. Och det här spreds ju sen också snabbt vidare av många socialdemokrater och andra på motståndarsidan, naturligtvis med statsrådstrollet Annika Strandhäll i spetsen. Och här finns det ju ett uppenbart gemensamt intresse. Alltså Sverigedemokraterna vill, tänker jag här, elda på splittringen i Liberalerna, helst så att de försvinner ur riksdagen, ur samarbetet och slutar störa med en massa fjösig socialliberalism i det här högeralternativet där Sverigedemokraterna aldrig hade tänkt sig att de skulle vara med från början. Socialdemokraterna, de vill ju också att Liberalerna imploderar och försvinner så att oppositionen dels blir mindre i mandat och framförallt mindre valbar för mittenväljare. Det finns starka krafter som klämmer Liberalerna här, kan man säga. Vi får se om de lyckas.
Hittills har ju hotet om Sverigedemokraterna och det här med oanständighet varit effektivt. Och det där receptet, det verkar ju fortfarande fungera med tanke på konventionerna i Liberalerna i alla fall.
Ja, precis. Man kan ju också, om man blickar tillbaka på vad vi pratade om i torsdag, så konstaterar att nu har vi då en situation där inom en vecka så har vi fått konversioner i både Liberalerna och Centerpartiet angående deras vägval i den så omsusade regeringsfrågan. Centerpartisterna var ju då, inte inte generellt, men många röster som höjdes. Studentförbund, ungdomsförbund, lokalavdelningar var ju väldigt besvikna efter beskedet att Magdalena Andersson var statsministerkandidat och att ett samarbete med Vänsterpartiet låg i korten då.
Ja, de fick ju också pudla lite där, måste man ju säga.
Ja, det är ju bara lite intressant ändå. Jag vet att det här är en käpphäst för min del, men tänk om något av de här partierna faktiskt hade ställt sig i mitten på riktigt och sagt att vi tar inte sida. Den som kommer med det bästa budet samarbetar vi med. Men det är förstås att göra det alldeles för enkelt för sig. Att vara liberal, det är att komplicera saker.
Och vara kluven.
Ja, välkommen tillbaka till Politikrummet, Expressens politikpodcast med mig Viktor Bartkron och dig Helena Gissén. Integration och brottsbekämpning, det har ju varit bärande teman i den här valrörelsen så här långt. Gärna tillsammans, det vänds på många stenar nästan dygnet runt och så även idag, Helena.
Ja, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och deras rättspolitiska talesperson Johan Forsell, de är i Södertälje. Dagens förslag handlar om att dra in alla bidrag för gängkriminella samt inrätta någon slags operativa enheter bestående av flera myndigheter. Det ska vara kommuner ihop med Skatteverk och Kronofogden och så vidare i utsatta områden för att dra in gängens pengar. Och du har ju rätt i det, det kommer ju liksom nu förslag i en aldrig sinande ström från i alla fall Socialdemokraterna och högersidan, inte så mycket från de andra rödgröna tycker jag. Och om det inte var så fruktansvärt allvarligt med de här mördargängens härjningar, det skjuts ju hela tiden, så skulle man ju kunna se lite humor i den här mängden utspel. Det är ju varje dag nu verkligen.
Ja, det är inte helt enkelt tror jag att sortera i detta för gemene väljare. Men vi kan väl göra ett försök och ändå summera några som har kommit den senaste tiden här. För det är en del som sagt.
Ja, verkligen. Igår sa till exempel Magdalena Andersson och Mikael Damberg, finansministern, att de lanserar vad de kallar för en nationell attack mot gängens pengar.
Socialdemokraternas utveckling över 4-5 år från nationell samordning till nationell attack.
Japp. Mm. Vi ska gå på deras konton, pengar och klockor, sa statsministern med sitt vassaste röstläge igår. Och det här ska då kunna ske utan att de här tillgångarna är knutna till något särskilt brott.
Och det är väl rättsligt sett då en ganska stor förändring.
Ja, det får man ju säga. Och likadant är det med förslagen att kunna göra husrannsakan och avlyssning utan specifik brottsmisstanke. Polisen ska utan konkret brottsmisstanke kunna söka igenom varenda källarförråd, varenda lägenhet, varenda bil där gängkriminella kan gömma sina vapen, sa Andersson i sitt sommartal häromdagen, som hon faktiskt ägnade nästan till hälften åt just brott och segregation.
Men mottagandet är inte helt öronbedövande entusiastiskt från alla håll, har du noterat.
Nej, precis. Och det kan man ju tycka är lite intressant. För trots att lagordning då ligger högst på väljarnas prioritetslista just nu, i alla fall enligt statsvetarna i Göteborg, så finns det ett ganska stort och, tycker jag, växande motstånd mot de här förslagen om tuffare tag. Göran Greider, den eviga S-debattören, han gick väldigt långt. Han dömde ut statsministerns fokus på brottsbekämpning och kallade det för ett historiskt misstag. Och flera andra rödgröna ledarskribenter har instämt i att det är jättedåligt att prata så mycket om brottsligheten. Och dessutom så hotar detta rättsstaten, tycker de. Så lite så där har det blivit. Partierna lägger förslag, politiska motståndare, debattörer, experter sågar nästan allt. Och särskilt det som då avviker från hur man tidigare har bekämpat brott. Nu verkar det dessutom, tycker jag, som att själva mängden förslag i sig väcker motstånd.
Det finns väl helt enkelt mer att kritisera. Sen ska man väl säga, det är väl i och för sig inte helt kritikbefriat att komma med gamla förslag heller, om man säger. Fler fritidsgårdar brukar kanske inte mötas med entydigt jubel i alla läger, om man säger så.
Du kan ha rätt.
I alla fall om man säger de politiska partierna. Men jag förstår vad du menar. Det är väldigt många kriminalpolitiska utspel, men frågan är om det inte är ännu fler skjutningar i gängmiljö just nu. Vi fortsätter ändå hålla oss till det första här.
Så
det finns fler förslag.
Mm. Kristdemokraterna då, de vill låta polisen använda vårdens DNA-register med blodprov från nyfödda för att lösa vålds- och sexualbrott. De vill att Migrationsverket tar DNA-prov på nyanlända. Obehagligt och långtgående hot mot integriteten, tycker då till exempel Centerpartiet.
Mm.
Sverigedemokraterna vill döpa om kriminalvården till Straffverket. Signalpolitik, men en viktig signal om att byta synsätt, tycker Sverigedemokraterna. Det där utlöste ju också en storm av protester och vissa mer av det raljanta slaget. Jag tror det var Jonas Sjöstedt som twittrade: Och jag tycker att Sverigedemokraternas kvinnoförbund ska döpas om till bruna bönor.
Märks ibland var han har sina rötter. På västkusten. Men just det där med att döpa om kriminalvården till straffverket var väl ändå lite fånigt och en potentiellt farlig dörr att öppna. Eller farlig, men olycklig kanske vi ska säga. Risken är att andra också får för sig att börja sätta igång och döpa om olika myndigheter efter sina politiska preferenser. Jag menar, Socialdemokraterna som ändå regerar och kanske fortsätter att göra det, de kan ju få för sig att döpa om Skatteverket till Välfärdsvården, tänkte jag. Miljöpartiet kanske lägger krav på döpa om Migrationsverket till Välkomstbyrån eller så. Ett sidospår från mig och från Sverigedemokraterna, misstänker jag.
Jag fortsätter i alla fall. Moderaterna vill kunna utvisa gängkriminella även utan dom för brottslighet. Sen gammalt är ju de för det som Socialdemokraterna nu föreslår, att kunna avlyssna och så vidare utan brottsmisstanke. Och det är hård kritik från detta, från olika håll. Anonyma vittnen, visitationszoner, det är ju ett gammalt förslag från Moderaterna. Det hotar rättssäkerheten, det undergräver tilliten, tycker till exempel Liberalerna, som ju ska med i samma, eller ja, som i alla fall vill med i samma regeringsunderlag.
Som ska med till samma kärnkraftverk som Moderaterna i alla fall. Jag tycker i alla fall majoriteten på Liberalernas senaste landsmöte, kanske man ska tillägga där, att det här är dåliga förslag. Johan Persson själv, om man får gissa, kommer kanske inte gå i döden för att vinna just den frågan i en bred politisk förhandling, som man då kanske i och för sig inte ska ha, men ändå förmodligen kommer att ta i den med mån man vinner valet.
Ja, precis. Sen vill ju då Moderaterna i Region Stockholm screena barn i utsatta områden för ADHD för att sätta in behandling och förebygga kriminalitet. Och detta rasar bland andra språkröret för Miljöpartiet, Märta Stenevi, emot. Och då är det väl så att hon kanske har missat att hennes egen partivän i Region Stockholm har föreslagit samma sak, nästan. Det är lite pikant ändå.
Just där blev det nog väldigt mycket valrörelse, reptilhjärna eller vad vi ska kalla det. Alltså, den här metoderna kan man säkert diskutera och borde väl göra. Men själva problemformuleringen, alltså att det finns, när det gäller vissa diagnoser, sjukdomstillstånd och liknande, finns en stark underrepresentation i vissa grupper, och då särskilt då i utsatta områden. Det är ju ingen ny och unik take på den delen av politiken, och det är ju knappast något som partier till vänster i vanliga fall tycker är tokigt, tvärtom. Så det känns som att ibland man kan, och många retar sig på Centerpartiets idé om att alla ska sitta runt ett bord och prata. Just här kanske man hade kunnat göra det och komma fram till någonting som alla kunde gilla. Men det är inte riktigt tid för det kanske.
Nej, det är för få dagar kvar till valet helt enkelt. Man kan gå vidare. Liberalerna har ett förslag som inte handlar om brott direkt, men om integration. De vill språkscreena 2-åringar i utsatta områden och placera dem i språkförskola om de behöver det. Och om föräldrarna vägrar, då ska man koppla in socialtjänsten. Och detta protesterar då 7 forskare mot på DN Debatt, bland andra, många andra också som protesterar. Det finns inget vetenskapligt stöd, säger de. Och sen har vi då Anders Ygeman, han satt ju i DN nyligen och sa att det är dåligt att ha områden där en majoritet av invånarna har utomnordisk bakgrund. Magdalena Andersson håller med, men alla de andra i det rödgröna laget rasade ju något otroligt mot detta. Bland annat tyckte ju Annie Lööf att Socialdemokraterna nu närmar sig Sverigedemokraternas politik och retorik, eller i alla fall retorik.
Ja, här tycker jag nog att man kan stanna upp lite, för både det här förslaget, eller vad man ska kalla det, från Anders Ygeman, och reaktionerna på det var ju väldigt talande, tycker jag, för hur svår den här politiska frågan faktiskt är. Alltså, dels är det ju lite märkligt att debatten mest kommer handla huruvida det var då problematiskt att säga eller tycka som Ygeman gjorde, och ganska lite om att det är helt omöjliga saker han föreställer sig. Alltså, det är som att han har levt i vakuum i 25-30 år och nu ska komma in på en vit häst och lösa den svenska segregationen anno 1993 eller något, genom att späda ut det fåtal områden som då dominerades av utomnordiska invånare. Så ser ju inte Sverige riktigt ut längre. Jag räknade lite på det här och kom fram till att för att uppnå Ygemans önskade minimum då av kvotering på etnisk bas bara i de områden som polisen räknar som utsatta, då skulle omkring 160 000 väl utvalda då, geografiskt och etniskt, människor behöva flytta någon annanstans än de här områdena som de nu bor i, alltså. Samtidigt som lika många, omkring 160 000 med nordisk bakgrund då, ska flytta in, och inte vart som helst utan med hög precision, eftersom varje område ska uppnå sin önskade kvot. Så det är alltså ett minimum, förmodligen skulle det behöva handla om betydligt fler. Och sen skulle man ju naturligtvis kontinuerligt behöva jobba med omflyttning eftersom en befolkning inte är statisk. Människor dör, de får barn och då måste kvoterna justeras. Alltså, jag säger inte det här för att vara raljant utan för att bara peka på hur hopplös den här intentionen är.
Men är det inte lite symptomatiskt? Alltså man säger att man ska bryta segregationen men man har i praktiken faktiskt ingen aning om hur det ska gå till. Socialdemokraterna hade ju till och med en särskild minister som skulle lösa det här problemet med utsatta områden och det var ju Ibrahim Baylan om du minns.
Han blev ofta inkallad för att lösa olösliga problem.
Ja, men minns du ett enda förslag från honom mer än att han delade ut pengar till olika projekt?
Alltså det som var väldigt ironiskt med det där var väl att hela ansatsen med den utredning som han tillsatte var att man skulle komma bort från det här med att integrationspolitik var projektpengar och man skulle vara mer långsiktiga tag. Och så slutade det med att utredningen blev en myndighet med projektpengar som huvudsaklig verksamhet, Delegationen mot segregation heter den. Så det, inte heller det blev väl helt som man hade tänkt sig.
Nej, man vet inte hur man ska göra helt enkelt.
Nej, det kan ju ofta det. Magdalena Andersson stöder, som du sa, i alla fall Anders Ygeman. Och hon säger ju i en intervju i DN som publiceras idag att Socialdemokraterna inte vill ha några Chinatowns eller Somalitowns i Sverige. Svenska ska vara det naturliga språket och svensk jämställdhet ska gälla överallt. Men man drunknar inte direkt i några konkreta förslag heller i den intervjun. Det mest konkreta som Andersson nämner är att man kan bygga attraktiva bostadsrätter inom citationstecken i miljonprogramsområden som om det bara var etniska nordbor som köpte sådana. Den här idén är ju inte heller direkt ny i
Nej,
politiken.
Nej, det där har man väl försökt. Alltså, man har väl försökt att blanda bebyggelse i många år i många kommuner.
Ja, ibland mer eller mindre framgångsrikt. Och, det är knappast en ny sten att vända på i vilket fall. Nej. Men alltså, en sak som ändå fascinerar mig med det här är att man tecknar konturerna av ett helt enormt politiskt projekt. Alltså den stora folkomflyttningen. Men frågan om varför kvarstår ändå på något sätt. Alltså det är inte så att man vet att en sån process, den här enorma omstöpningen då, demografiska omstöpningen av Sverige på något sätt skulle minska brottsligheten. Det är ju Magdalena Anderssons teori att segregationen i sig driver brottslighet och att om man spädde ut segregationen så skulle brottsligheten minska och Anders Ygemans teori att 50% skulle vara ett relevant mått. Men vad man egentligen grundar det på är ju lite mer vagt. Alltså det går ju absolut att ha en teori om motsatsen. Att om man skulle riva upp en massa människor och sociala strukturer som ändå finns i de utsatta områdena och på andra ställen så skulle det kunna leda till mindre social ordning. Alltså det är en teori. Liksom den som regeringen då ska försöka grunda någon form av än så länge inte särskilt konkret politik på. Det här kanske är ett seminarium för sig. En knepig fråga att gå till val på är det i alla fall kan man nog konstatera.
Ja, men möjligen effektiv. Alltså, även integration är ju en stor väljarfråga. Det ser man ju i alla mätningar. Och Magdalena Andersson, hon har ju sina partivänner i Danmark som förebild. Hon pratar ju ofta om att hon ska snegla på danska förslag. Där har ju Socialdemokraterna lyckats reducera Dansk Folkeparti, som ju är Sverigedemokraternas motsvarighet, genom att till stor del anamma deras förhållningssätt. Nu går de ju långt i Danmark. De går ju längre än vad hon har börjat göra i alla fall. Men där är ju förebilden.
Jo, så är det. Och sen så kanske det behövs något mer konkretion för att någon ska begripa exakt vad det är man vill åstadkomma. Men vi får väl alla anledningar att återkomma till det. Och till högersidans kärnkraftskampanjer som absolut inte är några kampanjer utan bara studiebesök och allt annat som hör det här valet till. Men här får vi dra strax för idag. Tack för idag, Helena.
Tack själv.
Och tack särskilt till er som har lyssnat. Politikrummet har nu 2 avsnitt kvar före valdagen. Det som kommer näst, det är det på tisdag den 30 augusti. Väl mött då. Hej för nu.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.